Så där, då är vi framme vid budskapet.
So we come to the message.
Och jag tänkte bara om vi kan stilla våra hjärtan ett ögonblick.
I thought we could still our hearts just for a moment.
Efter den här fina sången.
After this beautiful song.
Och be att Herren bara välsignar de här tankarna.
And just pray that the Lord would bless our thoughts.
Herre, vi tackar dig, Jesus, för den här dagen.
And Jesus, we thank you for this day.
Vi tackar dig för de tankar som vi redan har hört.
And we thank you for the thoughts that we heard.
Herre, vi ber att du skulle välsigna ditt ord.
And we pray that you will bless your word.
På ett underbart sätt.
In just a wonderful way.
Vi ber i ditt dyra namn.
And this we pray in your precious name.
Amen.
Amen.
I Efesierbrevet.
In Ephesians.
Det finns bara ett.
And there's only one.
Första kapitlet.
Chapter one.
Och det finns 6 stycken kapitel.
And there are 6 chapters.
Men vi ska nöja oss med första kapitlet.
But we'll stay in the first chapter.
Och verserna 17 och 18.
Verses 17 and 18.
Och det är en bön som aposteln Paulus ber.
And it's a prayer. That the apostle Paul says.
Och han ber denna bön för församlingen.
And he prays this prayer for the church.
Att det är det här som han vill se.
That what he wants to see.
Att församlingen ska växa till i och förstå.
That what the church will grow in and understand.
Så vers 17 och 18.
So verse 17 and 18.
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 17.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.
Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans liv är bland de heliga.
The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what are the riches of the glory of his inheritance in his saints.
Här talas det om hur det finns ett arv för fadern.
It's mentioned here that there's an inheritance for the father.
Och vad är det för ett arv?
And what is the inheritance?
Vad är det som Gud kan ärva?
And what can God inherit?
När han är allting skapare.
When he is the creator of everything.
För att förstå det så måste vi gå tillbaka lite grann i tiden.
And in order to understand that we have to look back a little bit.
Nämligen i evigheten dåtid.
Actually to eternity past.
Där fadern bestämde.
When the father decided,
eller rättare sagt treenigheten bestämde.
Or the Trinity decided.
Att man skulle skapa en ras.
That they would create a race.
Människorna.
Man.
Som skulle bli delaktiga av gudomligt liv.
Who would be partakers of divine life.
Nu vet vi att i Edens lustgård så fanns det flera träd.
We know that in the garden of Eden there were more than one trees.
Vi vet att det fanns livets träd.
We know there was the tree of life.
Som Gud ville att de skulle välja att äta av.
Which God wanted them to eat from.
Därför att då hade de blivit deltagare av gudomligt liv.
Because then they would have been partakers of divine life.
De hade skapat liv.
They had created life.
Men de hade inte evigt, eller förlåt mig, ja, evigt liv.
But they didn't have eternal life.
Men istället valde de att äta av kunskapens träd.
But they chose to eat from the tree of knowledge.
På gott och ont.
Of good and evil.
Och vad hände?
And what happened?
Människan blev oberoende från Gud.
Man became independent of God.
Och människan valde sin egen väg.
And they chose their own way.
Och Gud satte sin försoningsplan i verket.
And God he launched his plan of salvation.
Och nu vet vi.
And we know now
att efter Golgata kors,
after the cross of Calvary,
vi sätter vår tro till detta,
when we believe in this,
då föds vi på nytt.
Then we are born again.
Vi blir nya skapelser.
We are new creations.
Och vi blir delaktiga av gudomlig natur.
And we are partakers of divine nature.
I andra Petrus 1:4.
In 2 Peter 1:4.
Och det är intressant det som vi har talat om under sista tiden.
And it's interesting what we've been talking about lately.
I första Johannes 3.
In 1 John 3.
Vers 2.
Verse 2.
Det står att redan nu är vi Guds barn.
Says we are the children of God already now.
Men vi vet inte ännu vad vi ska bli.
We don't know as yet what we will become.
Eller egentligen så vet vi vad vi ska bli.
Or actually we know what we will become.
Men vi har ingen aning om vad detta innebär.
But we don't know really what it means.
Men när vi läser Romarbrevet 8,
but as we read in Romans 8,
så talas det om hur vi är Guds barn.
It's mentioned that we are the children of God.
Och det finns, som vi predikade om här för någon månad sedan,
and as we preached months ago,
det finns två olika ord som används för barn.
That there are two different words used for child.
Det ena ordet är teknon.
And what is teknon?
Som helt enkelt betyder en som är född.
And that's someone who is born.
Det talar bara om att vi har blivit till.
It just means that we have been come into existence.
Och det betyder att alla de som har trott på Jesus Kristus,
which means that all those who have believed on Jesus Christ,
de har blivit födda på nytt.
They have been born again.
Och är Guds barn.
And they are the children of God.
Men så står det att hela skapelsen väntar på uppenbarelsen av Guds barn.
But then it says that all creation is waiting for the revelation of the children of God.
Men vänta nu, vi är ju redan Guds barn.
But wait now, we are the children of God.
Vi är ju redan här.
We are here already.
Och alla kan se oss.
And everybody can see us.
Vad är det nu som vi ska se?
What must we see now?
Men här används ett annat ord.
Now there's another word used here.
Som i grekiskan är huios.
And this word in the Greek is huios.
Det betyder en mogen son eller dotter.
Which means a mature son or daughter.
Som är redo att fullt ut representera någon.
Who is ready to represent someone fully.
Barn i rika familjer.
Children of rich families.
På den här tiden.
In this day and age.
De blev placerade under en privatlärare.
They had a private tutor.
Och den här privatläraren undervisade dem i allting som de behövde veta.
And they taught them everything they needed to know.
För att bli fullvärdiga representanter för denna familj.
In order to be full representatives of this family.
Och när de sedan kom till en viss ålder, vanligen runt från 14 till 18 någonstans.
And then at a certain age between 14 and 18.
Då hade man vad man kallade för en adoptionsceremoni.
They had a ceremony of adoption.
Och man adopterades in i den familj som man redan var född i.
And you were adopted into the family that you were already born into.
Men adoption här betyder
but in this instance, adoption means
att jag blir erkänd som en fullvärdig representant.
That I'm recognized as a true representative.
Och det är det som skapelsen väntar på.
And that's what creation is waiting for.
Att vi som har blivit födda på nytt.
That we who are born again.
Att vi som har följt Kristus.
We who have followed Christ.
Vi ska uppenbaras.
That we will be revealed.
Och världen kommer att se det.
And the world will see it.
Hur vi reflekterar honom.
How we reflect him,
som vi tror på.
Who we believe in.
Vi är mogna söner och döttrar.
We are mature sons and daughters.
Och vem är vår privatlärare?
And who is our tutor?
Enligt Galaterbrevet är det den helige ande.
According to Galatians it's the Holy Spirit.
För att Johannes 16 så står det att han ska föra oss in i hela sanningen.
Because in John 16 it says that he will bring us into the whole truth.
Men sen står det i Romarbrevet 8.
But then it says in Romans 8.
Och vers 14.
And verse 14.
Att redan nu
that already now
är de som är ledda av Guds ande.
Those who are led by the Spirit of God.
Guds barn.
They are the children of God.
Men det visste vi ju redan.
But we know that already. Vi har ju
fötts in i familjen, Guds familj.
Because we have been born into the family of God.
Men här används inte ordet teknon.
But the word teknon is not used.
Utan det är ordet huios.
But it's the word huios.
Så det betyder att den som är ledd av Guds ande,
which means that the one who is led by the Spirit,
är redan nu en mogen son eller dotter.
Is already now a mature son and daughter.
Som regerar med Kristus.
And they reign with Christ.
I nåd.
In grace.
I denna värld.
In this world.
Och är fullvärdiga representanter.
And they are full representatives.
Är ambassadörer för honom.
They are ambassadors for him.
Och det är fantastiskt.
And that's amazing.
Så egentligen är det någonting som ska komma.
So actually it's something that is coming.
Men samtidigt så är det någonting som pågår redan nu.
At the same time it's something going on.
Därför att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur.
Because we have become partakers of divine nature.
Och allt det jag har sagt hittills.
And everything I've said so far.
Hade jag inte planerat att säga.
I had not planned to say.
Utan det var en så kallad parentes.
That was a so-called parenthesis.
Utan vad jag egentligen vill komma till.
But what I actually want to say.
Det är att vi ska tala om idag att sätta Guds kärlek i rätt ordning.
It's to the love of God in its right order.
I Gamla testamentet.
In the Old Testament.
Så finns det en bibelbok som heter Höga visan.
There's a book called Song of Songs.
Och den här boken.
And this book.
Är en intressant bok.
It's a very interesting book.
Därför att den handlar om kärleken mellan man och kvinna.
Because it's about the love between a man and a woman.
Men de allra flesta bibellärare är överens om.
But most Bible teachers agree.
Att det här är egentligen en bild av Kristi kärlek för sin församling.
It's actually a picture of the love Christ has for the church.
Ja, det finns en naturlig aspekt på den.
Well, yes, there is a natural aspect to it.
Men det finns också den här andliga tillämpningen.
But there's also the spiritual application of it.
Och det är en fantastisk bok.
And it's an amazing book.
Och i det första kapitlet.
And in the first chapter.
Och i den fjärde versen.
And in verse 4.
Så tittade jag på en mängd olika bibelöversättningar.
I looked at many different Bible translations.
Inte nu därför att jag letar efter den som passar bäst till det jag ska säga.
Not because I want to have the one that fits what I'm going to say best of all.
Men Höga visan är en bok som ibland är ganska, överhuvudtaget visdomslitteraturen i Gamla testamentet är väldigt svår att översätta.
Actually these wisdom books in the Old Testament are very difficult to translate.
Men jag tittade ganska noga på den här versen.
But I looked at this verse quite closely.
Och en översättning.
And one translation
föreslog följande.
I suggested this.
Att han förde mig in till vinpressen.
That he brought me to the wine press.
För att sätta kärleken i rätt ordning inom mig.
To
put love in right order.
To put love in the right order in me.
Han förde mig in till vinpressen.
He brought me to the wine press.
För att sätta kärleken i rätt ordning inom mig.
To put love in the right order in me.
Och liksom, vad är en vinpress?
What is a wine press?
Jag tror man fortfarande gör det, men förr i tiden nog i viss mån fortfarande. Man trampar på druvorna.
I think you still do this, that you trample on the grapes.
Det är rätt äckligt igen.
It's quite disgusting actually.
Tänk om man dricker druvjuice, någon har varit där med sin tåsvett.
Grape juice and someone's been there with a foot sweat.
Men i vilket fall så tänker jag bara på hur vinpressen i Bibeln är också en bild av när vi går igenom svårigheter.
And wine press in the Bible is also a picture of the difficulties that we go through.
Och vi har många gånger undervisat om det här.
And we've taught this many times.
Hur Gud låter oss gå igenom svårigheter.
That God will let us go through difficulties.
För att vi ska lära känna honom bättre.
In order for us to get to know him better.
Men här i Höga visan.
But actually in Song of Songs.
Så finner vi den här relationen mellan bruden och brudgummen.
We find this relationship between the bride and the bridegroom.
Och det finns en slags ordning här.
And there's an order to it here.
Eller ska vi säga en slags utveckling i relationen.
And this relationship is developing.
Hur kärleken mellan dem växer.
And the love between them is growing.
Och kom ihåg än en gång att det är en bild av Kristus och församlingen.
And remember once again that this is a picture of Christ and the church.
Och initialt när vi tittar här.
And initially when we look at this.
Så ser vi att brudens kärlek till brudgummen är ganska självisk.
We can see that the love that the bride has for the groom is quite selfish.
Vi kan slå upp andra kapitlet, den 16:e versen.
We can look at verse 16 in chapter 2.
Och det här är första punkten här.
And that's the first point here.
Min vän är min och jag är hans.
My beloved is mine and I am his.
Ser ni ordningen här?
You see the order here?
Att hon börjar med sig själv.
She begins with herself.
Och säger att han är min.
And says he is mine.
Och jag är hans.
And I am his.
Så fokus är egentligen på.
So the focus here.
Vad han kan göra för mig.
Is on what he can do for me.
Eller vad han kan ge till mig.
Or what he can give to me.
Och det här är intressant för att så här är vi som nya kristna.
And this is interesting because this is what we're like when we are new Christians.
Eller kanske även när vi har varit med ett tag.
Or and even when we've been Christians for a while.
Att vårt fokus är vad kan Gud göra för mig?
That what our focus is that what can God do for me?
Vi vill ha välsignelse.
We want blessings.
Gud liksom ge mig någonting.
God give me something.
Och vi tänker i de barn.
And we think along these lines.
Och vi tolkar livet utifrån detta.
And we interpret life out of from this.
Men det är intressant att vid en tidpunkt här så står det att hon blev trött på det här.
But it's interesting because at one point here it says that she grew tired of this.
Ni vet hur vi blir trötta egentligen på vår egen själviskhet.
You know that we can get tired of our own selfishness.
När vi liksom bara hela tiden, allting kretsar runt oss själva.
Everything is just about us.
Vad vi vill ha och vad vi inte har och allting.
What we have and what we want and what we don't have.
Och när vi var i Malmö nu.
And when I went to Malmö.
Så berättade Pastor Gary som var på besök från Berlin.
Pastor Gary said when he was visiting from Berlin.
Han har en bror.
And that he has a brother.
Och han var väldigt duktig på amerikansk fotboll.
And he was a very clever football player.
Stor och stark.
He was big. He was
snabb.
Strong. He was fast.
Duktig.
And he was clever.
Och sedan så han var troende.
And he was a believer.
Men han levde inte riktigt för Gud.
But he didn't live for God.
Och han på något sätt var fördömd i sitt hjärta.
Somehow he was condemned in his heart.
Och han sa, jag kan liksom inte, jag kan inte komma till församling.
He said, I can't come to the church.
Därför att jag är fördömd där.
Because I feel condemned there.
Och så var konstigt därför att liksom, det är ju ingen fördömelse i det budskapet som vi har.
That's strange because there's no condemnation in the message.
Och han sa, jag är så fördömd.
I feel so condemned.
Sen drabbades han av MS.
Then he had multiple sclerosis.
Och han blev sittande i en rullstol.
And he ended up in a wheelchair.
Och han började att fundera mycket runt Gud.
And he started to think about God a lot.
Och Gud mötte honom där.
And God met him in this.
Och han förstod att det fanns ingen fördömelse för de som är i Kristus.
And he understood that there's no condemnation for those who are in Christ.
Och när han förstod det.
And when he understood it.
Då kunde han komma till församlingen.
He could come to the church.
Och han var inte fördömd.
And he didn't feel condemned.
Tänk på hur vi tolkar vår omgivning genom vårt sår.
Just think of it, how we interpret our surrounding, things around us. Through the wound we have.
Jag har blivit skadad.
I've been wounded.
Jag har blivit förolämpad.
I've been offended.
Någon har sagt någonting till mig.
Someone said something to me.
Någon har gjort någonting mot mig.
Something did something.
För 22 år sedan.
22 years ago.
Eller vad det nu kan vara.
Or whatever.
Och jag är sårad.
And I'm wounded.
Och allt jag gör, jag tolkar allting runt mig genom detta sår.
And I interpret everything around me through this wound.
Men vet ni egentligen är detta en form av själviskhet.
But you know, actually, this is a kind of selfishness.
Jag fokuserar på mig själv.
I focus on myself.
Vad kan Gud göra för mig?
What can God do for me?
Vad kan församlingen göra för mig?
What can the church do for me?
Ingenting.
Nothing.
Så varför ska jag gå dit?
So why should I go there?
Och vet ni, bruden hade den här inställningen.
And you know that the bride had this attitude.
Vad kan han göra för mig?
What can he do for me?
Hon var entusiastisk.
She was enthusiastic.
Så länge hon fick ut någonting av det.
As long as it gave something to her.
Men det intressanta är här.
The interesting thing is
att brudgummen,
that the bride,
en bild av Kristus,
a picture of Christ,
han märker det här.
He notices this.
Och i tredje kapitlet,
and in chapter 3,
speciellt i vers 1,
especially in verse 1.
Men också framåt.
But also continuing.
Så står det att han drog sig undan.
That he withdrew.
Vi kan läsa vers 1.
Let's read verse 1.
Det är bruden som talar.
It's the bride speaking.
Där låg jag i min bädd om natten. Där jag låg i min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär. Jag sökte honom men fann honom inte.
By night on my bed I sought the one I love. I sought him but I did not find him.
Är det inte intressant att brudgummens strategi här?
And it's interesting that the strategy of the bride.
När han såg den här kärleken.
When he saw this love.
Men hur den inte var mogen.
It wasn't mature.
Då drog han sig undan.
And then he withdrew.
Och Gud kan göra så för oss ibland.
And God can do this for us.
Och vi tycker liksom, men var är Gud?
And we think, where is God?
Och han är inte långt borta.
And he's not far away.
Han är aldrig långt borta.
He's never far away.
Men ni vet hur det känns.
You know what it's like.
Och se nu vad det står här i Höga Visans sjätte kapitel.
Chapter 6.
Och vers 2.
Verse 2.
Det kan vara vers 3 för er som har engelska biblar.
Could be verse 3 in the English Bible.
Då skriver hon så här. Eller då skriver hon så här.
She says,
jag är min väns och min vän är min.
I am my beloved's and my beloved is mine.
Märker ni någonting här?
And you notice a difference here.
Nu är ordningen omvänd.
It's a different order here.
Nu nämner hon honom först.
She mentions him first.
Och sig själv sist.
And herself last.
Vad är det står i Filipperbrevet 2?
What does it say in Philippians 2?
Verserna 3 och 4.
Verses 3 and 4.
Sätt andra högre än er själva.
And put others, esteem others higher than yourself.
Det här är ett tecken på att Guds kärlek i oss är mogen.
And this is a sign that the love of God in us has become right.
Så betoningen hos bruden har förändrats.
So the emphasis in the bride has changed.
Till det bättre.
To the better.
Den här själviskheten är delvis borta.
And selfishness is partly gone.
Men fortfarande är det en slags blandning av att ge och ta.
But it's still a sort of a mix between giving and taking.
Nu har hon plötsligt blivit mer medveten om honom.
And she's become more aware of him.
För vem han är.
For who he is.
Och jag tänkte på det inom kristenheten många gånger.
And I thought of this within Christendom often.
Hur människor är mer intresserade av de andliga gåvorna.
That people are more interested in the spiritual gifts.
Än gåvogivaren.
Than in the one giving the gifts.
Man är mer intresserad av ett helande.
You're more interested in the healing.
Än man är av hela.
Than you are in the healer.
Det är personen som är intressant.
It's the person who is interesting.
Inte vad han kan göra.
Not what he can do.
Men nu har fokus flyttats lite grann.
But focus has shifted a little bit.
Från vad han kan göra för mig.
From what he can do for me.
Till vem han är.
To who he is.
Och det finns så mycket upplevelse kristendom.
There's so much
Christianity based on experience.
Christianity based on experience.
I den här världen.
In this world.
Och jag pratade precis med Margareta Boyce i London.
I was just speaking to Margareta Boyce in London.
Och hon sa så här att jag tror att vi kanske kommer att uppleva en liknande period nu som vi gjorde på 70-talet.
I think that maybe we have something similar like we had in the 70s.
Där människor börjar att vända sig till Guds ord.
Well, people start turning to the word of God.
Därför att så många är trötta på att bara uppleva Gud.
Because so many people are tired of just experiencing.
Jaga en erfarenhet.
Just chasing something, some experience.
För att sen vara lika trött och deprimerad och besviken måndag morgon.
And then on Monday morning they're just disappointed.
Men att vi vill ha Guds ord.
That we want the word of God.
Vi längtar efter detta.
Are we longing for it?
Vi längtar inte så mycket efter vad han kan göra.
We don't long so much for what he can do.
Utan mera efter vem han är.
But more who he is.
Därför att om vi vet vem han är.
Because if we know who he is.
Då kommer vi också att få allt det som han kan ge.
We will receive everything that he can give.
Så vi lär känna hans karaktär först.
So we get to know his character first of all.
Och vad han kan göra sen.
And what he can do.
Och det är den ordningen som bruden upptäcker här.
And that's the order that the bride experiences.
Och hon består det här provet.
And she stands the test.
Brudgummen drar sig undan.
And the bridegroom withdraws.
Och hon funderar, var är min älskade?
And she's thinking, where is my beloved?
Och det står att hon gick runt i staden, hon letade efter honom.
And it says that she walked around in the city as she was looking for him.
Och ni vet hur ibland vi känner så att vi måste leta efter Gud.
And that's the way we feel sometimes, that we have to look for God.
Men han är aldrig långt borta.
He's never far away.
I Romarbrevet 10:8 står det att ordet är oss nära.
In Romans 10:8 it says that the word is close to us.
Trons ord.
The word of faith.
Men vi känner så.
But that's the way you feel.
Och Gud kan tillåta det under en tid.
And God can allow it for a while.
För att vi ska förstå detta.
In order for us to understand.
Men hon består provet.
Stands the test.
Och vet ni, då kommer vi till den tredje och sista stadiet.
And then we come to the third and last stage.
Och det är i Höga visan 7 och vers 10.
That's 7:10.
Då säger hon så här.
And then she says,
jag är min väns och till mig står hans åtrå.
I am my beloved's and his desire is for me.
Först nämnde hon sig själv först.
To begin with, she mentioned herself first,
och honom sen.
And him after that.
Sen nämnde hon honom.
And then she mentioned him.
Och sig själv
and then
sist.
Herself.
Men nu nämner hon bara honom.
But now she only mentions him.
Men det är en sak som hon vet.
But she knows one thing.
Och det är att hans åtrå är efter henne.
And that's, that his desire is towards her.
Hon vet att hans kärlek är orubblig.
She knows that he cannot be moved in his love.
Oavsett om han finns där fysiskt eller vad det heter, synligt.
Whether is there in person.
Eller inte.
Or
och hon vet detta.
She knows this.
Och hon är trygg i detta.
And she's safe in that.
Och jag tänkte på hur det står i Första Korinthierbrevet 13:5.
I was thinking of 1 Corinthians 13:5.
Det står så här, kärleken söker inte sitt.
It says that love will not seek its own.
Kärleken söker inte sitt.
Love won't seek its own.
Nu hos bruden fanns det ingenting som liksom att vad kan jag få ut av honom?
No, there's nothing in the bride that she's thinking, what can I get from him?
Hon bara beundrade honom.
She just admired him.
Och visste att hans kärlek till henne var konstant.
And knew that his love for her was constant.
Hade ingenting att göra med vad hon kunde producera.
It didn't matter what she could produce.
Hade ingenting att göra med hur hon såg ut.
It didn't matter what she looked like.
Utan hon var älskad och hon visste det.
But she was loved and she knew it.
Och jag tänkte på hur det här första stadiet.
And I was thinking of this first stage.
Där hon säger att min vän är min och jag är hans.
Where she says my friend, my beloved is mine and I am his.
Det finns en kärlek som är baserad på tacksamhet.
There's a love that's based on gratefulness.
I Psaltaren 116.
In Psalm 116.
Och den första versen.
Verse 1.
Så står det att jag har Herren kär.
It says that I love the Lord.
Därför att han hör min röst.
Because he hears my voice.
Och hör ni det? Okej, jag har Herren kär.
Do you hear this, that I love the Lord?
Därför att han lyssnar på mina böner.
Because he listens to my prayers.
Det finns en anledning till varför jag har honom kär.
There's a reason why I love him.
Känner vi igen oss själva?
We can recognize ourselves in that.
När Gud ger oss någonting.
When God gives us something.
Och jag älskar Herren.
Well, I really love the Lord.
Men sen drar han sig undan.
But then he withdraws.
Får inte så mycket.
You don't get so much.
Som vi tänker oss.
That's well, what we think anyway.
Besviken.
You're disappointed.
Därför att liksom det är en omogen typ av kärlek.
Because it's an immature kind of love.
Det finns en tacksamhet.
There's a gratefulness.
Men den är baserad på vad han gör för mig just nu.
But it's based on what he's doing for me just now.
Och jag tänkte också på hur det finns en kärlek som är baserad på beundran.
And I was thinking that there's a love that is based on admiration.
Vi hinner inte läsa det, men i femte kapitlet av Höga visan.
And we won't have time to read it, but in chapter 5.
Verserna 10 till och med 16.
Verses 10 to 16.
Så beskriver bruden sin brudgum.
And the bride describes her bridegroom.
Och liksom Det är så fina ord.
There are such nice words.
Så till och med otroende brukar gilla den här boken.
Even people who don't believe, they like this book.
Höga visan.
Some of songs.
Men hon beskriver honom där.
But she describes him there.
Hon är så imponerad.
She's so impressed.
Hur vacker han är.
That he's so beautiful.
Hur otroligt fin han är.
He's so amazing.
Hon älskar honom för vem han är.
And she loves him for what he is.
Inte så mycket nu för vad han gör.
Not so much for what he is doing.
Utan för vad han är.
But for who he is.
Och det finns en skillnad här.
And there's a difference there.
När hon går in i det här andra stadiet.
When she enters the second stage.
Och talar om att jag är min vän.
She says that I belong to my beloved.
Och min vän är min.
And my beloved is mine.
Ordningen är förändrad.
The order has changed.
Mindre självisk.
She's not so selfish.
Men i båda fallen.
But in both cases,
så finns det en anledning till varför man älskar.
There's a reason why you love.
I det ena fallet,
in one case,
på grund av vad han kan göra för mig.
Because of what he can do for me.
I det andra fallet,
in the second case,
på grund av vad han är.
Because of who he is.
Men det finns ett tredje stadie.
But there's a third stage.
Som vi också kan säga att brudens sista stadie representerar.
We can say that the last stage will represent that.
Och det är den fullkomliga kärleken.
And that's the perfect love.
Där finns inga därför.
There's no why.
Den bara existerar.
It just exists.
Och vet ni i Sefania 3:17.
In Zephaniah 3:17.
Så står det i den svenska översättningen.
It says in the Swedish translation.
Att Herren tiger stilla i sin kärlek.
That the Lord will stay silent in his love.
Men i den engelska översättningen.
But in the English translation.
Så står det att Herren vilar i sin kärlek.
It says that the Lord rests in his love.
Och jag tänkte på det. Han vilar i sin kärlek.
He rests in his love.
Det finns ingen strävan där.
There's no striving there.
Det vet ni, det första ordet som Gud använder i skriften.
And the first word that God uses in the scripture.
När han uppenbarar sig för människor.
When he reveals himself to mankind.
Ordet Elohim.
Is the word Elohim,
som indikerar att i gudomen,
which indicates that in the Godhead,
så finns det mer än en person.
There's more than one person.
Och vi vet det, att Gud är en treenighet.
And we know that God is triune.
Fader, Son och Helige Ande.
Father, Son and the Holy Spirit.
I denna treenighet,
and in this Trinity,
så har det funnits en evig kärlek.
There has been eternal love.
Mellan de olika personerna i treenigheten.
Between the different persons of the Trinity.
Precis som Jesus talade om hela tiden när han gick på jorden.
Just like Jesus said all the time when he was on earth.
Hur fadern älskade honom.
How the father loved him.
Och hur han älskade fadern.
And how he loved the father.
Och det var egentligen därför som Jesus talade om när han skulle gå till korset.
And that's why Jesus said when he went to the cross.
Han sa, kan du ta denna bägare från mig?
He said, could you take this cup from me?
Han talade inte primärt om sitt fysiska lidande.
He didn't primarily speak about his physical suffering.
Han talade egentligen om den stund.
And he talked about the moment.
För första och enda och sista gången.
For the first and the only and the last time.
Som treenigheten skulle bli separerad.
That the Trinity would be separated.
Och att denna eviga kärlek som hade funnits.
And that this eternal love that had existed.
Och som den här relationen är baserad på.
And which this relationship was based upon.
Skulle vara tillfälligt bruten.
That this relationship temporarily would be broken.
I det ögonblick som fadern la all synd på sonen.
The moment that the father put all the sin on the son.
För att en gång för alla döma synden.
So that he would judge sin once and for all.
Så att alla vi som tror.
So that all those who believe.
Ska kunna gå fria.
Would be free.
Det var det som han sa.
And that's what he said.
Han hade alltid varit i denna kärleksrelation med fadern.
He had always been in a love relationship with the father.
Men i evigheten dåtid.
But in eternity past.
Så bestämde treenigheten.
The Trinity decided.
Att man skulle skapa en grupp människor.
That they would create a group of people.
Talar om församlingen.
And this means the church.
Som ska bli delaktiga av gudomlig natur.
Who would be partakers of divine nature.
Till vilka denna kärlek ska bli förlängd.
And the love would be given to them.
Och vi kommer att vara föremål för samma kärlek.
And we would be the objects of the same love.
Som alltid har existerat i gudomen.
That has always existed in the Godhead.
Inom treenigheten.
Within the Trinity.
Och nu blir vi erbjudna denna kärlek.
And now we are offered this love.
Ty så älskade Gud världen.
So God so loved the world.
Att han utgav sin enfödde son.
That he gave his only begotten son.
Och det är att var och en som tror.
So that each one who believes.
Inte ska förgås.
Would not perish.
Utan ha evigt liv.
But have eternal life.
Det är en fantastisk kärlek.
And that's an amazing love.
Det finns ingen därför.
There's no why.
Medan vi ännu var syndare.
When we were yet sinners.
I Romarbrevet 5:8.
In Romans 5:8.
Dog Kristus för oss.
Christ died for us.
Det fanns ingenting som vi kunde göra för honom.
We could do nothing for him.
Det fanns ingenting i oss som han kunde beundra.
We could admire nothing in us.
Utan det var bara en kärlek som fanns där.
There was just a love that was there.
Som bara existerade.
And it just existed.
Och den existerar bara hos Gud.
And it just exists with God.
Därför att Gud är kärlek.
Because God is love.
I första Johannes 4:8.
In 1 John 4:8.
Och det finns en man som heter Bill Gillham.
There's a man called Bill Gillham.
Från Oklahoma.
From Oklahoma.
Och han är en före detta psykologiprofessor.
And he's a former professor of psychology.
Han har skrivit många böcker.
And he's written many books.
Som är så fantastiskt fullbordat verk.
And that's so much the finished work.
Från ett själavårdsperspektiv.
From a counseling perspective.
Och hans fru som heter Annabelle.
His wife Annabelle.
Hon har också skrivit några böcker.
Has also written a few books.
Och en bok som jag läste.
And I read one book.
Så berättar hon om hur hon hade så svårt att ta emot Guds kärlek.
And she said that she had such difficulty to receive the love of God.
Liksom hon ville alltid producera någonting.
She always wanted to produce something.
Så att hon förtjänade hans kärlek.
So that she could deserve his love.
Och sen gav Gud dem ett utvecklingsstört barn.
And then God gave them a retarded child.
Och hon älskade det här barnet.
And she loved this child.
Så mycket.
So much.
Så en dag började Gud tala till henne.
And then one day God started speaking to her.
Och han sa, vad kan det här barnet ge dig?
And he said, what can this child give you?
Ja, egentligen ingenting.
Well, actually nothing.
Extremt beroende.
So dependent.
Vad är det du kan beundra hos det här barnet?
What can you admire in this child?
Hon klarar ju egentligen ingenting
she
på egen hand.
She can't really do anything on her own.
Nej, men älskar du barnet?
But you love her.
Väldigt mycket.
So much.
Okej, hur tror du det är med mig, säger Gud?
What do you think it's like for me?
Tror du inte att jag älskar dig?
Don't you think I love you?
Trots att du inte kan producera något.
Although you can not produce anything.
Trots att du inte kanske är någonting att beundra i det naturliga.
Although you nothing to admire in nature.
Det har ingenting med det att göra.
It's got nothing to do with that.
Och vet ni, det här förändrade hennes liv totalt.
And this just changed her life completely.
När hon började att förstå.
When she started to understand.
Att hon var föremål för Guds kärlek.
She was the object of the love.
Inte på grund av någonting hon hade gjort.
Not because of something she'd done.
Och inte ens på grund av någonting hon var.
Not even because of something she was.
Utan på grund av någonting som Gud hade gjort henne till.
But because of something that God has made her into.
Sitt eget barn.
His child.
Och jag har två illustrationer till.
I've got two more illustrations.
Och det är att de få gånger.
And that's that a few times.
Som jag lyckas ha lite sådär ensam tid med min fru.
That I have some time alone with my wife.
Så är det så roligt ibland därför att det är inte det att vi måste göra massa saker.
And it's not so that we always have to do something.
Utan vi är bara glada att vi är där.
We're just happy to be there.
Liksom att vi är tillsammans.
That we are together.
Det finns inga krav.
There's no demands.
Vi älskar att vara tillsammans.
But we just love to be together.
Och det är lite sådär vi tänker med Gud ibland att måste göra någonting.
And that's the same with God. That's liksom, we think that we have to do something.
För att imponera på.
To impress him.
Men kärleken bara är där.
But love is just there.
Och det är så roligt bara att veta att hon är där.
And it's just great to know that she's there.
Även om vi inte gör något speciellt.
Even if we don't do anything.
Sitt med varsin bok och läs.
Reading a book.
Eller vad du kan vara.
Or whatever.
Men jag tänker på den kärleken.
And I was just thinking of the love.
Och sen den sista illustrationen.
And the last illustration.
Det var för snart 2 år sedan så gick min pappa bort.
My father passed away about 2 years ago.
Och jag menar som de flesta fader-son-relationer.
And like in most relationships between father and son.
Så är det lite upp och ner.
It's a bit up and down.
Lite bra och lite dåligt.
Some things are good, some are bad.
Men det var på något sätt som att när han var på väg att gå bort.
But when he was leaving us.
Så visste jag det.
I knew it.
hade en känsla att nu kommer det att hända.
I just knew that it's going to happen now.
Och jag vet inte vad det var.
I didn't know what it was.
Men Gud fyllde mig med en sån oerhörd kärlek.
But God just filled me with such an amazing love.
Och den sista veckan av hans liv.
And the last week of his life.
Så satt jag mer eller mindre i hans säng hela tiden.
I sat by his bed more or less all the time.
Vi sa inte mycket.
And we didn't say much.
Vi gjorde ingenting.
And we didn't do anything.
Jag bara satt där.
I was just sitting there.
Och jag säger inte nu liksom att jag älskade honom.
And I'm not saying that I loved him.
Men jag har aldrig upplevt Guds kärlek.
But I never sensed the love of God.
I mig.
In me.
För någon annan.
For someone else.
Så starkt.
So strongly.
Därför att den bara var där.
Because it was just there.
Det var ingenting imponerande med honom.
There was nothing impressive about him.
Han höll på att tyna bort.
He was he was
fading away.
Fading away.
Och jag tänkte liksom bara att så är det med Guds kärlek.
And I thought of God's love, it's the same way.
Det handlar inte om någonting annat.
It's not about anything else.
Än att Gud är kärlek.
Then that God is love.
Och det är den här lektionen.
And it's the lesson.
Som brudgummen lär brud.
That the bridegroom is teaching the bride.
Och vi ser hur de växer i den här relationen tillsammans.
And we can see how they're growing in their relationship together.
Från att hon hade baserat sin kärlek på vad han kunde göra för henne.
And she, in the beginning she was basing her love on what he could do for her.
Till att hon baserade sin kärlek på sin beundran för honom.
And then she based her love on her admiration for him.
Till att hon bara visste att hans åtrå var till henne.
And then she just knew that his desire is towards her.
Behövdes ingenting mer.
Nothing else was necessary.
Precis som Gud vilar i sin kärlek.
Just like God rests in his love.
Treenigheten.
The Trinity.
Och kärleken till församlingen.
And the love for the church.
Så vilade hon också i kärleken som brudgummen hade för henne.
And the same way she rested in the love that the bridegroom had for her.
Och är det inte härliga tankar?
Any such lovely thoughts?
Om hur Gud förde oss in till vinpressen.
And that God brought us to the wine press.
För att sätta kärleken i rätt ordning inom oss.
To put love in the right order in us.
Därför att vi tror så ofta att vi måste producera en kärlek till Gud.
We so often think that we have to produce love for God.
Så att han ska bli nöjd.
So that he will be satisfied.
Och älska oss tillbaks.
And love us back in return.
Det har ingenting med det
att göra. It's got nothing to do with that.
Gud är kärlek.
God is love.
Och hans kärlek till oss är där.
And his love for us is there.
Allt vi behöver göra.
The only thing we have to do.
Är att låta honom älska oss.
Is to let him love us.
Och Pastor Stevens skrev en sån här liten småskrift.
And Pastor Stevens wrote this booklet.
Som hette just Låt bara Gud älska dig.
And it was called Just Let God Love You.
Och den här har översatts, jag vet inte till hur många språk.
And it's been translated into so many languages.
Och används som evangelisationsmaterial.
And it's used when people are soul winning.
Och det är precis det budskapet här idag handlar om.
And that's what the message is about today.
Låt bara Gud älska dig.
Just let God love you.
Och det var det som bruden, det vill säga församlingen,
and that's what the bride, that is the church,
fick lära sig.
Learned.
Och det är också den lektion som Gud vill lära oss.
And that's the lesson that God wants to teach us.
Herre, vi tackar dig just nu.
Lord, we thank you now.
För att du vill sätta kärleken i rätt ordning inom oss.
That you want to set love in the right order in us.
Och ibland går den vägen genom vinpressen.
And sometimes this way goes through the wine press.
Olika svårigheter.
Different difficulties.
Olika situationer.
Different situations.
Men det du alltid uppenbarar dig.
You always reveal yourself.
Och du kanske till och med drar dig undan ibland.
And maybe sometimes you even withdraw.
Så att vi måste söka dig.
So that we have to look for you.
Men du är alltid där.
You're always there.
Och kärleken är alltid full. fullkomlig i dig.
And love is always perfect in you.
Och när vi börjar att förstå detta.
And when we begin to understand this.
Då kan kärleken också i oss fullkomnas.
Then love can be perfected in us.
Så vi tackar dig för de här tankarna, Jesus.
So we thank you for these thoughts.
Och vi ger en inbjudan idag.
And we give an invitation today.
För de som lyssnar på internet.
For those of us on the internet.
Att om du har hört detta budskap.
But if you heard, listen to this message.
Den helige ande har tagit tag i ditt hjärta.
And the Holy Spirit touch your heart.
Och du förstår att du är en syndare.
And you understand that you're a sinner.
Separerad från Gud.
Separated from God.
Som Bibeln säger att alla människor är.
What the Bible says about every human being.
Ja, om du förstår det.
And if you understand this.
Så nå ut till Gud.
Then just reach out.
Sträck ut din hand till honom.
Just reach out your hand.
Och säg, fatta tag i mig.
And say, get hold of me.
Fräls mig.
And save me.
Förlåt min synd.
And forgive my sin.
Kom in i mitt hjärta att bo.
And come into my heart and
tack att du dog för mina synder.
Thank you that you died for my sins.
Tack att du ger evigt liv till var och en som tror.
And thank you that you give eternal life for each one who believes.
Om du tog emot detta erbjudande.
And if you receive this.
Då vet vi att skriften säger.
We know that the scripture says.
Att var och en som trodde.
That each one who believed.
Gav han rätten att bli Guds barn.
He gave the right to become a child of God.
Så du blev ett Guds barn idag.
And if you became a child of God.
Genom tro.
Through faith.
Tveka inte.
Don't hesitate.
Hör av dig.
Just get in touch.
Till oss eller någon annan person.
To us or some other church.
Börja växa i de här sakerna.
And start growing in these things.
Det är en underbar bok.
It's such a wonderful book.
Bibeln är ett kärleksbrev.
The Bible is a love letter.
Som du har skrivit till oss.
Which is written to us.
För att vi ska förstå.
So that we would understand.
Vem du är.
Who you are.
Vad du har gjort.
And what you've done.
Men ännu mer att du bara älskar oss.
And even more that you just love us.
Med en evigt existerande kärlek.
With your eternally existent love.
Vi ber dessa ting i ditt namn.
And this we love in this we pray.
Amen.